Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan med mig Peter Esse och även dig Tor Lindholm. Och veckans kompetens står Joel Oskarsson för. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket. Jag joinar de existerande dubbla kompetensen, känner jag.
Ja, men det känns alltid gött när man kan uppa sin HP och CP lite sådär. Bara genom att plocka in en extra.
Health point eller vad?
Om man då spelar, vilket senaste podden handlade om, så vill man ju gärna uppa.
Men är det inte HP och vad heter det, magin man vill upp?
Ja, det beror på vilken, vilket spel man kör. Senast jag körde var faktiskt Pokémon Go här med min son. Och då är det mycket med CP och sen är det ju även då vilka olika attacker man har. Och jag tänker att Joel, du sitter på en hel del sådana riktigt uppade attacker.
Tack, jag tar det som en komplimang.
Alltså jag har ju sett din arsenal där nere i källaren.
Om det är någonting vi har så är det hårdvara så att säga.
Vi säger inte adressen för då får ni inbrott igen.
Och den här källan finns ju inte kvar heller, så att ni är välkomna nu, alla tjuvar.
Ja, just det.
Det var ni definitivt inte tidigare. Ni kommer ju ändå.
Joel Oskarsson, för er som inte har lyssnat innan, är ju chefredaktör för Nordic Hardware och surfa.se. Och just Nordic Hardware-läget så har det ju funnits väldigt, väldigt mycket hårdvara. Det är ju så PC-världen fungerar. Det släpps nya grafikkort så kommer det väl 10 stycken av dem. Och så ska man förklara vem som där på sista raden är mest bang for the bucks. Och då har du ju tyvärr, ni har haft ett problem med inbrott. Men det är flyttat och källan finns inte kvar.
Alltså jag känner att det där är min akilleshäl. Om vi säger så här, Joel. När du sa att, när jag fick höra att du var chefredaktör för Nordic Hardware. Så blev lite så här, vänta lite, Nordic Hardware. Fan, jag känner igen det här. Vänta lite, just, men vad fan, Nordic Hardware, gör inte de typ så fjällutrustning? Det var liksom min association till Nordic Hardware. Jag har varit så ointresserad av ja, men, grafikkort och processorer så att, nej, har aldrig bemödat mig att kolla upp sånt.
Du har ändå kollat upp det på den nivån att du trodde att det var fritidsutrustning.
Men det här med vi Apple-användare, vi har ju den här processen att nu släpper Apple en ny iMac efter 2 år och så har den liksom ett AMD Radeon grafikkort i sig som är så här superduper pro, extra Excel och sånt. Och så tänker man, jävlar, nu händer det grejer, nu kommer jag kunna spela de här gamla dåligt portade spelen. Och sen går man in och jämför man olika sådana här siffror då, alltså benchmark på olika grafikkort och då så kanske man kommer sen på Nordic Hardware då, och så ser man liksom att med det här fetaste AMD Radeon grafikkortet som är fetast för Macen som jag gått och väntat på, det är ju något jävla midrange-kort i liksom PC-världen som knappt folk har hört talas om.
Ja, så är det. Så är det faktiskt.
Och vi ska prata mycket och länge om detta. Innan så där så vill jag bara etablera att det testas inte riktigt samma sätt. Berätta lite snabbt vad ni exakt gör på nordichardware.se.
Ja, om man ska prata lite om just testande så har vi en lång historia av väldigt gediget testande. Det är väl nästan det vi är mest kända för, att göra extremt djupa och väl genomförda tester. Och det gör vi fortfarande till stor del. Vi är till exempel numera kända för våra SSD-tester som vi gör av, som Gustav som gör dem. Han är ju potentiellt en av världens mest kunniga personer inom SSD. Där är ett exempel.
Det är ju också en kompetens.
Exakt, så där. Till exempel så gjorde vi ett test av Samsungs nya 980 Pro här som lanserades den här veckan. Bortom det så har vi gjort jättemånga tester i alla möjliga produktkategorier inom på PC-marknaden. CPU, grafikkort, chassin, speltillbehör, möss, tangentbord och så vidare. Och där så har vi tidigare haft målsättningar om att göra hela produktguider. Alltså där vi försöker testa typ allting som finns inom ett produktområde. För att kunna ge enkla rekommendationer sen till konsumenter. Det vi har insett med åren är att resurserna inte riktigt finns till för att ha riktigt så höga ambitioner på just testandet på PC-marknaden. Åtminstone inte med de resurserna vi har. Så i nuläget så testar vi främst produkter som är aktuella. Så det är liksom nyhetsorienterat testande.
Men så här, när man testar chassin, det är ju så här, vad är det liksom man...
Precis, ja, det är jättemycket med främst ljud, luftcirkulation, men en stor faktor är ju också hur enkelt eller svårt det är att installera. Men alltså installera, använda chassit när man ska installera och konfigurera det helt enkelt.
Det är ju en poäng. Jag har extremt mycket R på mina händer.
Ja.
Förr i tiden, så jag vet, den byggde då för 20 år sedan, så de var ju så fruktansvärt vassa kanterna, och man skulle ha in sladdar som inte av rena värld just bakom. Det var ju precis som att man liksom inte tänkte att det här skulle monteras. Att man tar liksom, ja men det har gjort ett chassi, men vi tar inte ansvar för att saker ska in i det. Medan nu när jag byggde en dator här till min son, så var det ju väldigt gentilt, och mycket kablar var redan dragna, och det fanns en tanke på att faktiskt man ska se igenom de här chassierna. Och det är ju mycket så nu. Det är RGB-belysning och det är, alla har fönster in och sånt där.
Alltså jag förstår fönsterna, men varför RGB?
Ja, det är en utmärkt fråga. Men jag tänkte säga att typ Mac Pro är ju ett utmärkt exempel på hur man kan skapa en design för en stationär dator som är så användarvänlig som möjligt när det gäller uppgraderingar. Och PC-branschen har ju tagit sig i den riktningen också till stor del, precis som du säger Peter, att förr så var det inte särskilt enkelt att bygga en dator, men det är ju det nu för tiden. Och samtidigt så har ju PC-marknaden fortfarande en sån bredd i vilka komponenter som får plats, och kompatibiliteten är ju så mycket större. Så att det gör ju också att det blir klurigare att göra det än vad det är att göra på en Mac Pro. Men precis som du säger så har ju det förändrats ganska mycket genom åren. Det är väldigt mycket enklare att bygga en dator nu än vad det var förr.
Två saker där tycker jag är väldigt intressant. Mac Pro är ju så enkel att uppgradera, förutom om man vill tänka lite själv, till exempel om man vill stoppa in en SATA SSD i den. Går ju inte.
Nej, och det är väl den här kompatibiliteten som man har på PC-sidan helt enkelt.
Men det är ju rent tragiskt nästan att du liksom, ja, men jag, typ, om jag vill ha in en vanlig hårddisk eller en SATA SSD i min Mac Pro. Nej, nej, det går inte, utan då har du två alternativ. Det ena är att du köper Apples fruktansvärt snygga lösningar på dubbla SSD som kostar liksom 12 000 spänn. Eller så får du då köpa ett sånt som du testade nu, Samsung. Så det vill säga ett litet chip då. Det är ju de som satt lösa på de bärbara innan. Och sen köpa ett, liksom gå på webbhallen eller någonting och köpa ett löst SATA till M2-kort som ju bara känns som en billig PC-produkt. Stoppa in i PC Express-porten på Mac Pro, och där någonstans har du då extra SSD. Men det är ju klassiskt Apple. De hyperinnoverar liksom för att det ska vara så enkelt, och sen så, och då hoppar de över det som hade varit det enklaste.
Ja, precis. Helt rätt faktiskt.
Vi brukar prata om veckans YouTube och veckans forumtråd. Och jag har väldigt spännande YouTube-film som jag håller på att spela in nu faktiskt. Så att den är inte riktigt klar. Ni har inte sett den. Men jag har alltså, ni vet, där man beställer saker på internet. Som är nästan så här, okej, okay, hur funkar det här och vilka är det här? Och jag skulle inte säga att mojängen är billig, den kostar ungefär 2000 spänn. Men det var ändå så här, okej, okay, jag vill ha Atmos-ljud, alltså Dolby Atmos-ljud på en tv till en soundbar som inte har möjlighet att skicka ut Atmos-ljud. Så då beställde jag en liten mojäng från HD Fury som heter Arcana. Den kom häromdagen. Mycket riktigt så kopplar jag in den här och jag får Atmos-ljud. Alltså det är ju helt legendariskt. I'm so happy.
Är det komprimerat det här ljudet?
Nej.
Väldigt trevligt. Så man kan bara köra Atmos med True HD liksom.
True HD, det finns ju tre stycken Atmos-signaler. Det ena är ju det som Netflix och även Apple TV Plus och Disney Plus och de här skickar ut. Det är ju komprimerat Dolby Atmos via då Dolby Digital Plus. Sen finns ju True HD då för Blu-ray. Och sen så finns ju helt okomprimerad Dolby Mat ju.
Ja. Just det.
Men vad säger man egentligen om True HD?
Förlustfri komprimering kan jag tänka mig att man kan säga. Man komprimerar men det försvinner ingen data på vägen.
Du förstår här, Thor, varför vi har med Joel. Han bara sammanfattar mina tankar i ett ord, två ord kanske. Förlustfri komprimering. Svaret på frågan är ja, det har den. För den här skickar alltså 18 gigabit per sekund.
Okej.
Okay. Det är rätt mycket det.
Är det max för liksom HDMI- för HDMI-kabeln?
Tror jag, vet jag inte. Eller nu satte de mig på pottan här. Men den har ju eARC. Så att den måste ju stödja HDMI 2.1-definitionen. Ja.
En sak med HDMI är ju att om man har HDMI 2.1 till exempel så betyder det inte det nödvändigtvis att man har fulla bandbredden. Så att det, HDMI är ju, precis som alla de här sakerna i den här branschen, väldigt svåra att förstå.
Kul att säga det. Har du tv idag med HDMI 2.1 så har du ju fulla bandbredden om det inte råkar vara en LG-tv från 2020. Men har du en LG-tv från 2019, då har du fulla bandbredden. Oavsett det så behöver ju inte Dolby Atmos fulla bandbredden. Så, för att det är ju, den används ju när du ska skicka ut 8K i 120 Hz. Liksom. Hur du nu skulle få ett sånt format.
Så hur ser din setup ut där hemma nu, Peter? Jag vill veta här så att jag hänger med.
Ja, det är så mycket kablar. Så
ja, det förstår jag.
Det är ju så här att du kan ju inte då få ut Atmos-signalen.
Jag har sett ditt garage.
Ja, just det. Din lilla buse. Nej, men det är ju så här givetvis att du kan ju inte få ut Atmos-signalen från tvn. För den är ju redan, den kör, alltså den tvn jag kör nu, den har inte ens ARC. Sprojsas nu utan ARC. Den har ingen tv-tune heller. Det är som en gaming-skärm fast 55 tum. Den är inbyggd soundbar i sig. Det är lite coolt. I vilket fall som helst, då kopplar du in Apple TV:n in i HD Fury Arcana. In i HDMI in. Och sen så får du då koppla vidare så du får bilden då till tv:n via HDMI ut. Och sen så sätter vi då in Sonos ARC. Alltså Sonos högtalaren som heter ARC, som ju då har samma namn kan man ju säga då som definitionen av att koppla ut HDMI från tvn, det vill säga Audio Return Channel som också heter ARC. Den kopplar man in då i den här HD Fury 4K Arcana i dess andra HDMI-utgång då. Så det är som en splitter liksom.
Det du har köpt det här nu, det är en hyfsat billig men digital, inte förstärkare, men du vet, en receiver, sån som vi hade förr. För innan skickade vi vidare det där ljudet utan att gå in i tvn.
Exakt så, ja. Det är en liten receiver som delar upp ljud och bild och skickar den vidare. Men det som är coolt är ju att det är väldigt få tv idag som har den här bandbredden. Det är väldigt få tv som har HDMI 2.1. Det är Samsungs 2020-modeller. Det är två tvs från Sony från 2019. Det är två tvs från Sony 2020. Och så är det ett gäng LG-tvs då från 2019 och 2020. Men den här lilla mackapären för 199 amerikanska dollar plus frakt och tull, tyvärr. Den har allt detta i sig då.
Häftigt, för jag har ju suttit och tittat här och jag har ju en gammal tv. Den är ju från 2018 tror jag, eller 2019, jag kommer inte ihåg. Och den har ju inte Atmos, utan då har jag suttit och kollat just på att kanske damma av det gamla ljudsystemet där hemma med så här 7.1 och sen så ska man då installera Atmos. Ja, då behöver man lite till och då satt jag och kollade på receivers just. Men det här låter ju onekligen som ett väldigt, väldigt billigt alternativ.
Sen har ju du Atmos på din tv via Netflix.
Men jag kan inte få ut det väl?
Det här är ju en jättediskussion. Facebookgrupperna och i bubblan.teknikverka.se och så vidare. Jag har gjort en lista på vilka som klarar vad och så. Men din tv från 2018 är den. Den klarar att skicka ut Atmos från Netflix, Disney Plus till en soundbar direkt ifrån sitt eget system. Skulle du däremot koppla in Apple TV in i tvn, då använder den det här då okomprimerade formatet Dolby Mat som då inte din tv klarar att hantera.
Så du får Dolby Atmos fast inte av högsta kvaliteten längre?
Om du kopplar in Apple TV till exempel min tv då, alltså min andra tv som har eARC och HDMI 2.1, då kopplas den in via det här okomprimerade Dolby Atmos-formatet. Men Netflix och Disney Plus och Apples egna tjänst, de strömmar ju fortfarande bara det här komprimerade formatet från nätet. Det är ju som att informationen kommer in på en grusväg och sen så har du en motorväg och sen så ska den in i tvn igen som också är en grusväg. Så du har liksom som en anknytande motorväg mellan två grusvägar.
De vill inte lägga 10 megabit av din internetbandbredd på bara ljud. Det är väl en rimlig avvägning kanske.
Det är väl en rimlig avvägning, men det är väl inte så konstigt. Men frågan man måste ställa sig är varför Apple TV använder som typ den enda produkten på planeten det här okomprimerade, jättehögupplösta formatet. Och varför den inte backar ner till Dolby Digital Plus annars. Det är ju jättetokigt. Tor, din fantastiska Samsung The Frame, den ska förut upp på väggen, annars så kommer vi ha en intervention. Och till den kan du då koppla en Sonos Arc eller någon annan soundbar med Atmos. Och du kommer då få Atmos när du tittar på Planet Earth från Netflix.
Nice, men då måste jag skaffa mig en soundbar med Atmos.
Ja, om du vill Atmos får du göra det. Sen så finns det ju då, till exempel Samsung har ju en fin soundbar som heter Q90. 85 och Q95 är väl samma soundbar, det är bara att 95an har bakhögtalare också. Den har ju dubbla HDMI-utgångar. Det hade man ju kunnat ge Sonos en liten känga för att de inte gjorde också. Så att jag menar, där kan du HDMI-ingångar. Köper du den så kan du ju koppla in Apple TV till exempel direkt på soundbaren och få Atmos där genom alla format. Eller Blu-ray då, va? Till exempel True HD från Blu-ray. Sen måste man också fråga lite så här, antal människor som kommer höra skillnaden på en soundbar som ju liksom skjuter upp ljudet i taket och sen studsar ner istället för att ha takhögtalare mellan Dolby Digital Plus och True HD. Joel Oskarsson.
Det beror på hur bra den här soundbaren är, fast i de flesta fallen så tänker jag att man inte har en soundbar som är tillräckligt bra.
Alltså, jag tänker att det är exakt samma antal som lägger märke till att Spotify envisas med att dra ner sin bitrate till 128 så det låter för jävligt varje gång de uppdaterar sin app.
Jag har haft ett trauma när det kommer till lågkomprimerad musik här nu. Men för jag vill nämligen gå vidare till veckans forumtråd som är just nu i bubblan.teknikfacka.se. Så diskuteras det att Facebook har fått dark mode. Har ni dark mode på era Facebook-klienter? Och varför är det så viktigt?
Jag har det inte på min Facebook-klient. Nej, det har jag icke.
Inte jag heller, jag kör Android. Tor?
Nej, och jag har inte riktigt fastnat för dark mode.
Vi hade ju en annan tråd som var så här. Den började som, kan vi inte bara sluta rapportera när appar får dark mode?
Ja.
Och så här, gjorde folk en hostile takeover på den. Så att nu heter den före detta tråden. Jag måste hitta den här alltså i en show. Vi ska se dark mode.
Jag fick upp notis här på min bank, Handelsbanken. Där bara, nu kommer dark mode. Varför? Varför ska jag se mina pengar i mörk? Alltså, nej. Jag skiter i.
Dark mode är ju när du inte har några pengar.
Det är svarta pengar. Bara svarta pengar.
Tråden som först var en protest mot dark mode-nyheter, men som nu är officiella dark mode-tråden, heter då den här inlägget.
Eller en av de mer kommenterade trådarna skulle jag gissa i den där bubblan.
Facebook har fått mycket kritik för sin obdaning. Jag gillar ju den faktiskt. Den är lite kaos, men den är lite fin. Joel Oskarsson, dark mode. Är det bi eller bä eller bäver?
Jag gillar dark mode när det finns möjlighet att schemalägga. Jag tycker det är rätt nice att ha på kvällar och på morgonen. Dagen så vet jag inte riktigt varför ska vi ha det, och då gillar jag det faktiskt inte ens. Men när det går att schemalägga som de gör i de flesta mobilerna så gillar jag dark mode.
Vår kollega från Mac-radion och 99 Mac, Marcus Attefoss. Jag var för övrigt med där häromdagen och pratade om fördelar och nackdelar Android, iOS, Windows och Mac. Han är ju dark mode-fantast, men han tyckte att det bara såg ut som att det bara var grått och hemskt på Facebook.
En av de stora fördelarna med dark mode är ju på AMOLED-skärmar när man inte behöver dra så mycket ström. Och då är det ju bättre om det vore helt svart. För att det är ju poängen med AMOLED.
Jag vill inte ha det för att det är så behagligt för ögat. Jag tycker det är fan mer ansträngande med alla de här sakerna som poppar ut ur det än när det är, allting är vitt och texten är väl svart då. För det blir egentligen bara att det är inverterat och då lyser alla de här andra sakerna. Och kör vi grått så får vi inte effekten som du är inne på här, att vi sparar batteri, utan då får vi egentligen bara att allting är mörkt, och då skulle vi väl lika gärna kunna få bestämma alla färgerna själv. För så fall skulle jag varken valt vitt eller svart, utan kanske någon härlig blåton, eller varför inte lite orange på morgonen.
Ja, kanske. Jag vill också flicka in dock att Teknikveckan.se kör vi ju. Det här, det är inte helt lätt att liksom anpassa sig till dark mode. Den är ju svart som natten, men då genererade vi alltså mörka pixlar. Så att AMOLED-skärmen fick ju då jobba för att generera mörka pixlar. Och det var ju lite dumt. Men sen ställer vi om då så att det blev då true black, alltså det vill säga att den släcker dem helt och hållet. Och jag är ju inget jättefan av telefoner som där skärmen går runt på sidan. Det är ju tyvärr ett mode nu att det är premium att ha det. Men just Teknikveckan.se blir ju extremt coolt med det. Det blir en helt annan del av telefonen på ett helt annat sätt när sajten är knallsvart förutom innehållet. Och så går den liksom ner på kanterna, det här svarta. Och ja, det är nice. Har ni inte kollat på vår sajt så bör ni göra det.
Det är klart att folk kollar vår sajt. Det hade varit helt konstigt annars, hoppas jag. Finns väl ingen annan sajt att titta på?
Ja, Joel har ju två.
Ja, just det. En med friluftsutrustning.
Exakt.
På tal om det, hur har er teknikvecka varit? Om vi börjar med Joel som är gäst här.
Min teknikvecka började som sagt med 980 Pro Samsung SSD:n som jag har liggande här precis bredvid mig faktiskt. Kanske lite för att jag ofta blir smittad av folk som är entusiastiska kring grejer, så tycker jag det är ballt med coola nya SSD:er, trots att det kanske låter tråkigt för andra. Men det har ju seriöst varit en av de största nyheterna den här veckan på i teknikvärlden. Annars så testar jag smartphones som alltid. Testar lite nya budgettelefoner från diverse kinesiska mobiltillverkare och... Det händer lite grejer i mellanklasssegmentet nu för tiden alltså. Det tycker jag är roligt.
Fick du tag på Realme eller?
Jajamän, jag har publicerat det första testet av dem och håller på startade idag med andra testet.
Det är ju dina kompisar som har dem, Thor.
Vilka?
Gandalf är det.
Ja.
Som är distributörerna och importörerna av dem i Sverige. Ja, det är roligt att ha nya varumärken även om deras produkter är suspekt lika andra tillverkades.
Som det så ofta kan vara. Bara namnet är ju så här Realme. Vi har Redmi från Xiaomi.
Vi testade ju någon dammsugare från något liknande tillverkare som också var så bara, men ni har ju knappt bemödat er att göra någonting extra här för att det ska skilja sig. Men samtidigt, varför uppfinna nytt när det redan är någon annan som har gjort det arbetet?
Precis.
Men du, snabbt här nu, det här är ju väldigt intressant. SSD, om du ska liksom vurma för en SSD nu jämfört med resten av pöbel-SSD-erna då. Vad är det som gör att den här Samsung, vad var vi uppe i? Samsung 980 eller vad sa du?
980 Pro var det som lanserades nu.
Pro. Vad är det som är så jävla pro med denna då?
Tidigare har det varit att Samsung faktiskt har använt helt andra kretsar än vad man använt i sina konsument-SSD-er som gör att de är snabbare och faktiskt mer pålitliga än andra. Nu, för första gången, så har man gått över till samma typ av transistorer som man har använt i konsumentdelen. Däremot så är det en helt ny generation av kontroller. Kontroller är alltså en liten processor, typ en hel dator som sitter på själva SSD:n och som kommunicerar med minneskretsarna. Och den är en sån enorm uppgradering att alla konkurrenter ser löjliga ut i jämförelse nu för tiden. Och det snackar jag om hastigheter på massa olika sätt. Alltså filöverföringar, men även andra typer av arbetssaker du gör med en SSD. Alltså när det är läsa små filer snabbt och sådana saker. Det inkluderar allting från vardagsarbete, kontorsarbete till spel och workstation prestanda och sådana saker som förbättras.
Hur mycket pengar sparar då ett bolag i hastighet här om de införskaffar detta 1 terabyte 2690 kronor? Och då måste du dessutom köpa nya datorer, för att du har ju inga datorer som har PCI Express 4.0.
Nej, just det. Det är ett problem. Och ett problem som vi tyvärr dessvärre har, en tekniskt problem som vi har på Nordic Hardware, är att vi har en testrigg som är baserad på PCI 4. Åtminstone i vårt system så finns det ingen möjlighet att stänga av PCI 4. Men en sak som du kan vara ganska säker på, utan att vi har testat det är att den här kommer prestera betydligt bättre även på PCIe 3. Så du behöver inte uppgradera din dator för att få bra prestanda.
Jag tycker det är så fascinerande. Liksom. Det är så här, hur snabbt kan man starta ett Steam-spel? Hur snabbt man liksom överföra en Word-fil?
Fråga någon som spelar spel. Det kan ta ganska lång tid att ladda ganska många saker.
För en oinvigd här då som inte håller på med hårdvara. Jag kan inte minnas deras Pro-modell eller någonting. Jag har ju bara kört med deras Evo-varianter. Vad är detta? Är det liksom ett helt nytt segment?
Evo har råkat bli Samsungs flaggskepp i några år. Och anledningen till det är att, jag nämnde det tidigare, att man i Pro-modellerna har använt andra typer av kretsar. Och de kretsarna har blivit oförskämt dyra de senaste åren. Så att även om Pro-modellerna har funnits så att har de varit ganska dåliga val för att de har varit orimligt dyra för den prestandaförbättringen som de har. Nu så har de då bytt till samma typ av teknik som används i Evo-serien. Evo-serien är egentligen tänkt att vara en mellanklassproduktserie. Nu är den här nya Pro-serien betydligt mer prisvärd och man rådde ett väldigt mycket bättre val. Tidigare så har de haft Pro-serien men alla har köpt Evo för att det inte finns någon större anledning till att betala så mycket för Pro-serien.
Okej, men nu är det läge att byta ut om man har pengarna.
Om man vill skaffa en ny SSD och ha så bra prestanda som möjligt så är Pro-modellen väldigt intressant. Sen ska det sägas att Evo-modellen är fortfarande typ 400 kronor billigare för alla modellerna. Och då får du fortfarande riktigt bra prestanda. Så att det är lite beroende på hur framtidssäker man vill vara. Men Pro-modellerna är numera relevanta. Det var de inte tidigare.
Den här då, 980 Pro, den har alltså en teoretisk läs- och skrivhastighet på... Nej, läshastigheten är på 7000 megabyte i sekunden.
Mm.
Skrivhastighet på 5000 megabyte i sekunden. Vad kom du upp i själv?
På... Lässidan kom vi upp i 5 GB och på skrivsidan på 4,5 GB i våra tester. Så det är inte i närheten av de påstådda, men det är de absolut bästa tidigare har legat och puttrat ner på 3 GB. Så att det är rent procentuellt är en väldigt stor förändring.
Kan vi någonstans sätta en jämförelsetal här så kan vi konstatera att Thunderbolt 3, alltså det vill säga det som är den snabbaste externa kopplingen då som alla Apple-användare känner till och kämpar för. Det är ha en teoretisk maxhastighet, jag kan inte prata rent här, på 5000 megabyte sekunder, alltså 5 gigabyte sekunder. Ska man ta nytta av det här så ska det rakt in på moderkortet eller då om du har en PCI Express 4-expansion på ledig på kortet. Eller på moderkortet, förlåt. Och så kan koppla in det också. Jag tror det är många som köper sådana här kort. Ja, men klart det ska vara pro. Herregud. Och så har man ingen aning hur man faktiskt utnyttjar all den hastigheten. Och kanske inte ens mäter själv. För att man väl startar sitt Fortnite på datorn så spelar det inte stor roll.
Skillnaderna i mycket vardaglig användning är ju förhållandevis liten när vi kommer upp på de här nivåerna. Så är det ju helt klart. Särskilt om man inte har särskilt påfrestande minnessituationer. Men sitter du till exempel med videoredigering och hanterar jättestora filer och så kan det ha betydelse.
Det är det jag gillar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tor, hur har din teknikvecka varit?
Den har varit. Fasen alltså. Jag har testat lås och jag ser fram emot klockor här. Det är så jag träffat...
Just det, låset!
Alltså, du ger mig såna jävla bajsmackor så jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen. Alltså, någon gång kommer du vakna och sen kommer någon ha tagit bort ditt lås. Alltså, det är inte så att det bara liksom kommer vara borta. Det kommer vara helt borta. Det kommer vara så här jävligt snyggt igengjort på dörren. Så du kommer inte ens ha ett låshål kvar.
Men det är ju ditt eget fel. Du sa ju att du ville ha alla låsen.
Nu är du sån jävla man här. Nej, fy fan. Här har jag tagit en till sån jävla känga för teknikveckan.se. Jag satte mig i skiten igen. Jag tog ett sånt här smart lås som man sätter på insidan av dörren. när jag sen berättar om denna traumatiska händelse på internet, tror inte det kommer såna jävla gubbar som bara säger, nej men det kunde du frågat mig. Såna boomers, riktiga boomers som skulle frågat mig först. Och sen så kommer de säga, ja men det där är bara att rätta till dörren så ordnar det sig. Bara, nej du, jag kan rätta till den dörren bäst jag vill, det kommer aldrig gå. Petter, du vet vad jag pratar om här nu. Det kommer aldrig gå. För att det funkar inte. Svenska dörrar, om vi ska ge lite kontext ni som lyssnar som inte har kollat vår YouTube-kanal där jag har lagt upp när jag testar ett smart lås som heter Glue.
Vår andra YouTube-kanal.
Ja, just det, Teknikveckan Rogue.
Jag låtsas som att du har skrivit raw, för att det är verkligen raw. Det är osensurerat, det är trauman, det är fruktansvärt att se stackars Thor. Man ser hur han går längre och längre in i vansinnigheten för det här låset.
Oh, det är liksom som en sån här dagbok för någon som är ensam seglar runt jorden. Blir bara tokigare och tokigare. Fast jag har faktiskt rakat mig mer och mer. Så det är liksom spelar vi baklänges så blir det verkligen en sån ensam segling.
Förklara varför det är så svårt. Varför det är liksom lås efter lås går bet.
Jag har ju testat då Lockitron när de kom. Lanserades som ett Kickstarter eller Indiegogo. Eller jag minns inte var de började sin bana. Nu har ju de gått i konken om jag förstått det rätt. Men jag har deras första Kickstarter-lås. Det funkade åt helvete. Jag testade deras andra. Som sen då blev ett riktigt som de sålde på sin hemsida. Och sen har jag även testat det danska Friday. Som också är ett sånt här lås som man sätter på insidan över vredet. Och sen roterar den då med en motor vredet åt den efter att man önskar det då i sin app. Så att oftast kopplar de upp via Bluetooth. Och många av de här har ju då även en Wi-Fi-modul som man sätter in i väggen. Och sen så via den Wi-Fi-modulen så kan man då styra låset på distans. För då kopplar nu på internet. Och nu testade jag ytterligare ett sånt här. Och då var det Glue. Och Glue har ju gjort sig stora i Sverige med att ha samarbeten tillsammans med Bring. Vad är det mer? Mathem. Där man då delar ut virtuella nycklar till folk som jobbar på de här företagen. Så kan de gå in och sätta varorna. Dels i kylen eller precis innanför dörren. Och de här då som går in, de ska även ha någon kamera på bröstet. Så att det ska kännas tryggt. Och man ska då få upp i appen då att man kan följa när de går in och sätter in matvarorna i kylen. Så att de inte snor någonting annat.
Det har varit lite kontroverser runt det ska jag också säga. För när man väl har begärt ut film och så har det inte funnits någon. Vissa enskilda exempel, jag vet inte hur det har varit generellt.
Nej, de här Glue skickar ju ett jättefint jättestor kartong med massa då, mat från Mathem tillsammans med det och det får man ge dem. Låset var väldigt lätt att installera jämfört med då Friday och Lockitron. Det gick extremt snabbt, nu har jag ju lite vana efter att ha monterat sådana här lås, jag vet inte, alltså i leda. Alltså jag är så trött på att montera sådana lås. Och jag sätter på det på dörren. Och det går inte. Den låser inte. Ni som har sett filmen har fått kommentarer om folk som inte har kunnat sluta skratta. För att den säger ju då att nu har jag låst dörren och dörren är inte låst. Och sen så låser den upp den och den låser inte upp den. Det är liksom ett... Nu är det ju...
Ganska grundläggande
ja,
för att låsa.
Det är ju just det vi vill ha den till. Att kunna låsa och låsa upp. Och den klarar inte det. Den klarar inte det. För att min dörr är precis som... större delen av Sveriges dörrar som är byggda någon gång innan 2000-talet när man fick såna här liksom fina dörrar som satt perfekt i dörrkarmen och ja men ni vet såna som har fått utstå lite väder och vind.
De här som man alltid får liksom trycka in lite när man ska låsa nyckeln och så. Det är ju så klassiskt, eller dra handtaget och sånt.
Ja, och du vet man får ge dem en liten lätt knuff liksom, inte hårt, men man drar lite till lite så här med handtaget eller med höften beroende på om man är på in- eller utsidan av dörren. Och den klarar ju givetvis inte det här. Jag har inte fått någon respons från Glue själva. Men vi låter ut det här låset på YouTube-kanalen till någon som har en bättre dörr än vad jag har. För det ska ju tilläggas att Marcus, som bor i någon sån nyproduktion där uppe i förorten till Stockholm, han har ju en sån där dörr som glider lätt upp och ner. Ja, kul för dig. Han är ju nöjd med sitt lås. Så det är inte så att det bara är skit. Men jag kan inte ge det ett bra betyg för att jag kommer inte ut ur dörren.
Och det kommer inte in i din lägenhet också om det går snett.
Don't mention the war.
Erfarenhetsmässigt så går jag inte ut utanför dörren och sen testar låset. Det hände med Friday. Stod jag på utsidan bara, nej, det går inte. Jag får, alltså jag är utelåst nu.
Det har ju hänt en incident också när ditt, var det Locketron, det helt enkelt malde ner den här pinnen där i mitten. Så sen gick det inte att öppna med ugnen i, vi satt och festade på din igår och så ugnen är mat i ugnen och så, och du kom inte in.
Nej, det var lite panik där, ja.
Lite.
Jag fick leta upp världens längsta stege ner i en källare för att klättra upp på andra våningen.
Och hade fönstret öppet. Hur hade vi gjort? Hade du knackat fönstret annars?
Det hade vi nog fått göra. För det var väl en lördag också, var det inte så?
Ja, lördag kväll. Det var rätt mycket alkohol inblandat också.
Och det var nog inte läge att ringa någon lås med där.
Det finns bara foto på stegen. För Tor, han var så jävla otrevlig när jag skulle liksom filma allt det här. Och tyckte det här var ju helt festligt, vet du.
Du tyckte det var helt festligt. Jag var lite mer av, nu skärper vi oss. Nu är det fokus på detta. Inte stå här och fibbla med mobilen när mitt hem håller på att brinna upp.
Det var ju bara en temporär grej liksom. Tänk hur många gånger vi hade kunnat klippa in den här videon om vi hade haft den.
Så det var ju självbevarelsedrift för min sida helt enkelt.
Du tänker så. Det är ju väldigt intressant med de här låsen som sätts ovanpå eller hybrider men som inte byter hela kistan. Alltså det är ju nog problem med mitt J-lås då som liksom är hela låset. Om det ibland, man måste verkligen se till så dörren är rätt. Det är som konflikt här hemma. Jag och Leon har lärt oss liksom hur man ska låsa för att det alltid ska gå. Man ska trycka in och så ska man göra lite så. Alltså det är verkligen så att dörren hamnar rätt när den sista millimetern. Eller millimeter, alltså det är sista, vad är under millimeter?
Mikrometer? Nej, vad är det?
Ja, någonstans, väldigt litet i alla fall. Min fru klarar inte det och så typ har hon slutat låsa. Sådär. Det sjuka är att om man trycker på knappen från utsidan, då låser det sig alltid. Men på insidan då, med vredet, det är inte ett vred egentligen, utan det är ju, skickar ju en digital signal. Då är det mer känsligt, jag vet faktiskt inte varför. Men vi fick in här... faktiskt Marcus igen då från Macradio 99 Max som fick skicka till sig från Yale då. De ska ju släppa Yale Linus, heter det?
Ja.
Som är ju ett liknande då, att det ska vara lättare och du behöver inte montera bort hela låskistan och så. Och då fick vad som gäller för att det ska fungera. Och då säger jag här, you can use a key on the inside and outside at the same time. Har vi några sådana lås överhuvudtaget?
Jag har haft ett sådant lås hemma.
Titta, det var innan du bytte till en israelisk dörr, va?
Ja.
Som man ju gör. You don't have a thumb turn.
Ja, det var ju det jag hade. Ja, som sagt, men jag låste med nyckel på insidan.
The thickness of your key is less than 6 millimeter. The key protrudes. P-R-O-T-R-U-D-E-S.
Protrudes, säger jag.
Less than 40 millimeter from the cylinder. Ja, har vi många sådana dörrar i nästa fråga. Kontentan är ju att det är lite tokigt. De här låsen som inte är sett alldeles. Det kanske inte är. Alltså det kommer nya sådana lås hela tiden, men i slutändan är de inte så driftsäkra. Och det här får ju aldrig inte fungera. För då slutar det ju med att man har en stege upp på andra våningen.
Ja, och jag är ju lite. Fan, alltså det här borde. Släpper Yale då ett lås som heter Linus, så tänker jag att det borde vara deras absoluta flaggskeppslås. För det är ju Linus Yale. Det är ju han, alltså, som de har tagit namnet från. Det här borde vara det absolut bästa, men nej. Det här är liksom deras minsta och inte sämsta skulle jag kanske inte säga, men nej. Ni kunde frågat mig först, det där kommer aldrig gå.
Nu kanske ni undrar hur min teknik verkar ha varit.
Ja, hur har din teknik verkar
ha varit? Jag är oerhört intresserad, Peter.
Jag har provat Huawei Sound X, en fantastisk högtalare. Deras sån flaggskeppshögtalare som de lanserade i Kina med sin egna röstassistent, Wi-Fi-uppkoppling, till och med Wi-Fi 5 GHz. Alltså den har allt. Den har riktigt härlig bas. Det är baselement som sitter på utsidan, precis som de här franska Dövjale. Fick jag rätta? Dövjale. Ja, ungefär så. Den är riktigt, riktigt nice. Och så lanserar man den på svenska marknaden. Tror ni vi har någon röstassistent?
Inte på svenska, gissar jag.
Hur tror ni man liksom levererar all data till den här fantastiska
låt mig gissa.
Enheten?
3,5 mm.
Nej, det finns ingen 3,5 mm. Ja, men alltså, den har wifi, den har allt. Alltså, hur tror ni man levererar grejer till?
Bluetooth borde den ha, rimligtvis.
Den har Bluetooth bara komprimerat.
Åh, fy vad sorgligt.
3500 kronors högtalare som låter strålande. Och någon så kommer vi in på den där grusvägen igen.
Hur vet du att den låter strålande? Så här?
Man kan ju höra liksom potentialen i, när man lyssnar på musik, så någonstans så finns det ju olika toner som är mer eller mindre komprimerade. Och du vet, den lyfter ju verkligen fram allting den får. Det är bara man liksom, om man lyssnar på en låt tillräckligt mycket, då vet man ju vissa passager som ska vara där. Och det är liksom bara bortkomprimerat så. Alltså det blir betydligt plattare. Alltså, jag är så fascinerad över det. Och sen då så kommer den då få en uppdatering så att det faktiskt går att skicka ljud över wifi till den i december. Varför lanserar man en högtalare innan? Är det för man inte har några mobiler liksom? Och...
Hur länge har den funnits i Kina då?
Har du talat om den rätt länge sen faktiskt? Den har funnits där ett tag.
Ja.
Okej, men vad är det liksom när det väl kommer wifi-uppkoppling? Kommer den då liksom ha stöd för AirPlay 2 och komma in i Google Home? Alltså typ om det är någon Chromecast-högtalare eller hur kommer man kunna skicka? Kommer den ha Spotify Connect? Alltså det är lite oklart för allt. Den säger att den kommer att stödja då, det här protokollet UNP.
UPnP, Universal Plug and Play tror jag det står för.
Ja, och det säger ju inte så mycket. Det är ju bara ett lager av på olika sätt.
UPnP är ju bara ett sätt att typ skicka trafik till viss enhet. Så det har ju ingenting med ljud att göra.
Det finns ju andra termer, multicast och DNLA och så vidare. Alltså det finns ju massvis med olika lager som samverkar för att någonstans hittas i nätverket. Och sen så ska det då kunna skickas ljud. Men det finns ingenstans hur den här på något sätt kommer att ta emot. Det är sånt hån mot den här produkten. För den är ju extremt trevlig ändå. Soft. Alltså den är en fantastisk Bluetooth-högtalare. Men frågan är om man någonsin har en svintung stor högtalare med sig på picknicken som kräver ström.
Den har inte något batteri i sig ens.
Nej.
Nej, det låter som att ingen borde köpa den här nästan.
Så är det ju. Nu är Joel Oskarsson. Du är här för att du ska stå till svars för hela PC-industrin nu.
Okej. Okay.
Eller svara för hur de ska göra snarare här nu i och med Xbox Series X och PlayStation 5. Har ni inte lyssnat på vår föregående avsnitt där vi tillsammans med Victor Leijonhufvud går igenom vad det här är för roliga saker, så tycker jag ni bör göra detta. För nu ska vi faktiskt prata om att Xbox Series X och PlayStation 5 släpps här nu i november. Och då har man en AMD-arkitektur, både grafikkort och processorer som är ganska så kraftfulla. De har väl inte riktigt presenterats inom PC-världen ännu, va? Eller när skulle AMD ha sitt event?
Det har de inte bekräftats, men det lär komma här nu under kommande månaden, typ. Då kommer ju troligen inte exakt de här processorerna på något motsvarande sätt på PC-sidan, men bland annat så har vi några kretsar grafikkort som kallas Big Navi som förväntas konkurreras typ med Nvidias mellanklass grejer.
Är det där AMD brukar konkurrera?
I modern tid typ så har de inte riktigt kunnat konkurrera med Nvidias flaggskeppsgrejer. De fokuserar på mellanklassen och budgetklassen och försöker erbjuda prestanda för per krona typ. Det är väl deras specialitet.
Jag pratade om det innan, vi som Mac-användare, vi har ju alltid haft AMD-grafikkort i burkarna.
De hade ju Nvidia på typ 2010, 11, 12, 13. Där någonstans var det ju Nvidia. Eller hur?
Det var ju lite debacle där. De hade ju en i bärbara.
Just det.
Och det var ju mycket RMA på den.
Det var det. Min senaste MacBook Pro som jag nyligen kasserade hade ju en Nvidia 750M, tror jag.
Just det. Och det ska också sägas att man tog bort i macOS för inte så länge sedan. Så tog man faktiskt bort alla spår av någon som helst stöd för Nvidia-grafikkort.
Mm.
Så att det är no more. Och det kan man ju vara lite intresserad av. Men kan förklara för mig. Det här man säger, det verkar finnas något krig mellan konsolspelare och datorspelare. Och konsolspelarna tycker att det är trams att lägga så mycket pengar på datorer. Varför köpa en PC för 20 000 när du kan köpa en PlayStation 5 för 5 000 och få samma prestanda? Och sen finns det något som, och så är det en massa memes om det här. Vad är det här PC Master Race för någonting?
Det är svårt att ha någon beskrivning som täcker allas åsikter givetvis. Men generellt sett så handlar väl om inställningen, tror jag, hos PC-spelare om att man inte är tillräckligt seriös om man har en konsol, för att då behöver man inte mecka så mycket med den konsolen och det är inte så svårt. Därför så har man inte genomlidit den här processen som krävs för att få den här kvaliteten av spel som man får via på en PC. Och sen, om man ska vara lite mer teknisk, så är det ju helt enkelt så att det går alltid att få bättre prestanda på en PC. Så kommer det alltid att vara. Och så kommer det vara nu med de här kommande generationerna också.
Tor, saknar du PC-racet?
Nej, inte det minsta.
Känner du dig oseriös?
Ja.
Ja, du gör det, att du inte bygger din egen dator.
Alltså, jag har byggt min egen dator en gång. Det räckte. Jag är ju ganska nöjd med konsollivet och Apple-livet. Även om det stundtals kittlar i fingrarna och den där snåltarmen drar igång att jag kan bygga min egen lilla Hackintosh. Men jag har inte upplevt att idag är det så att det är liksom så stora skillnader så att jag vill ta den tiden och lägga på att bygga. Jag förstår att man gör det. Hade jag haft tiden och hade det varit mitt primära intresse, då hade jag tusan i det väl att bygga en dator. Men nej, inte idag.
Kan man bygga Hackintosh-datorer nu med M2-chippen och sånt?
Det går alldeles utmärkt. Det kan bygga väldigt moderna prylar med Mac. Som du säger så är det ju AMD-grafik som gäller generellt. Men det går alldeles utmärkt att göra både på Intel och på AMD-CPU-er.
Åh, det är så alltså.
Kolla där, så hörde du hur det bara, liksom bara man hörde ljudet från hans tarm där, hela vägen över internetet.
Joel, hur känner du att ha ett gemensamt projekt, du och jag, på kontoret?
Uh-huh.
Alltså mysa lite så här, du vet, att sätta ett litet chassi där och sen så börjar vi bygga och så helt plötsligt så kanske vi har en Mac som inte är en Apple.
Det låter alldeles utmärkt. Så länge du besöker Nordic Hardwares YouTube-kanal med den så.
Vi har ett joint venture här. Jag är ju så extremt ambivalent. Jag saknar ju den här Mac Pro som är Intel i7 eller i9-baserad.
Som inte är helt onödig, så att säga.
Min tes som jag hävdade då i Macro, jag tog det från ingenstans i och för sig. Det var liksom att det hade gått att bygga en Mac med high-end konsumentprocessorer och grafikkort och ändå nå liksom så här 80-90% av prestandan som jag själv hade kunnat få ut av en Mac Pro. Jag vill ha en maskin som en videoredigeringsrig med mycket internt minne och ett grafikkort som levererar och renderar ut snabbt grejerna. Och då är min tes att jag hade kunnat bygga ihop det här för typ 20 000 utan problem, och hade man ett blindtest matchat mot en Mac Pro så hade renderingstiden i DaVinci kanske bara handlat om sekunder i skillnad på mina 10 minuters YouTube-filmer.
Alltså grejen med Mac Pro då till exempel är ju att den har ju funktionalitet som du aldrig kommer att använda. Du betalar ju till exempel för ett moderkort som har stöd för 1,5 terabyte RAM. Och det är ju kretsar som finns i den där datorn oberoende på om du använder 1,5 terabyte RAM eller inte. Och det kommer inte göra någon skillnad för ditt DaVinci-projekt, men du betalar ju fortfarande för det. Det är ju bara ett av många exempel.
Det största produktionsbortfallet jag har haft i DaVinci är ju att innan jag hittade autospara-knappen. Jag kan krascha nämligen vid export. Så jag har gjort om typ 3 filmer 4 gånger.
Ja, fy.
Då kommer vi lite in på vad som liksom man ska använda i en sån här dator och den här komponenterna. Och då är det ganska enkelt. Det ska vara SSD såklart. Det ska vara både då att man har ditt 980 Pro där givetvis som systemdisk. Man kan inte säga disk. Systemchip. Och sen så har man lite kanske så här serialata SSDs för lagring då. Alltså mellanlagring innan det går till arkivet. Det här är lite spännande för det måste ju då vara en... Vi måste ha ett AMD-grafikkort. Men vi måste ha en Intel-processor. AMD gör ju både processorer och grafikkort. Medan då den stora konkurrenten då på grafikkort är ju Nvidia och på processorn då är det ju Intel. Det är lite intressant då att man har valt en del från AMD men inte den andra. Det är ju första intressanta iakttagelsen. Då måste det alltså vara en Intel-processor och ett AMD-grafikkort. Vad är AMD kontra Intel på processorarkitekturen? För att Intel har ju precis lanserat 11:e generationens processorer. Och vi har ju knappt fått in 10:e generationen på våra mackar liksom.
Mm. Mm.
Och när jag byggde en PC så tror jag valde 9:e generationen. Det kändes som att det spelar ingen roll när Sony spelar Fortnite.
Först och främst kan jag säga att det går att göra Hackintosh-datorer med AMD-CPU-er. Så du kan ha både AMD-CPU och grafikkort i en Hackintosh om du vill. Det är väl första poängen. Sen när det gäller Intel och deras generationer så är det ju extremt förvirrande. Och anledningen till det är att de har ju haft en ganska stora problem med produktion av nya transistorer på nya storlekar som ger nya effektivare och snabbare datorer. Det som de har lyckats med är att producera nya transistorer för mobila kretsar. Så det har ju gått betydligt bättre där. De har ju haft 10 nanometer kretsar de har haft sedan förra sommaren i laptops. Det har ju kommit genom 10:e generationens kretsar då. Men på PC-marknaden på den stationära sidan på Intel så finns det 10:e generationen där också. Men det är då på de gamla transistorerna. Sen har du ju 11:e generationen, nämnde du precis. Det är också mobila kretsar som kommer nu i 11:e generationen. Och de fortsätter på 10 nanometer. Men där är det faktiskt grafiksidan som är mest intressant och där Intel har lagt mest tid och energi på. De håller på att utveckla en egen grafikenhet som de också kommer att sälja som en som ett grafikkort till PC-användare. Så där händer det ganska mycket och det är nog där AMD får passa sig som mest. Men nu snackar vi fortfarande på bärbara sidan. På stationära sidan så går det fortfarande långsamt för Intel och där har ju AMD den stora fördelen av att de har en betydligt bättre transistor. Alltså betydligt mindre, mer effektiv transistor. Och de har mycket fler kärnor så att i vissa arbetsflöden, alltså särskilt produktivitetsarbetsflöden så har ju AMD ganska stort försprång. Och där är det fortfarande så att Intel nu i nästa 11:e generationen som kommer senare i år om jag inte minns fel, den kommer fortfarande att vara baserad på 14 nanometer teknik men kommer då med en ny arkitektur som förhoppningsvis åtminstone ger bättre prestanda även om den stationära sidan kommer att stanna kvar ganska ännu längre till på de här gamla transistorerna.
Så för att sammanfatta här, oavsett om man ska bygga en videoredigeringsrigg eller och eller då, det kan ju, man kan använda dem på samma sätt då, oavsett PC eller Mac, vad ska jag satsa på? AMD eller Intel och vilken av dess generationens processorer för att få, vad ska man säga, mest bang för pengarna?
Om man vill ha ultimat PC gaming prestanda så har Intel fortfarande ett litet försprång. Det är inte stort, men de kan anses vara bättre på just gaming. På de flesta andra applikationer så har AMD ett stort försprång för att de erbjuder relativt låga priser och man får relativt många kärnor, vilket är bra för många produktivitetsgrejer. Så att det beror lite på vad man vill ha, men AMD är väldigt bra val för ganska stor bredd av applikationer medan Intel har fortfarande ett litet försprång just på gaming.
Då har vi valt processor då, AMD. Där, alltså vilken serie och vilken, vad heter de och så. Så att vi har lite koll. Jag gör lite anteckning här.
Där har du Ryzen, heter ju produktfamiljen. Och där har du Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 som är de mest relevanta. Sen har du ju lite billigare AMD-kretsar också. Bland annat sådana här med, som inkluderar grafikkretsar också. Som är någorlunda kompetenta som man kan se i så här, typ förbyggda datorer.
I och med att jag är mellanbarn där också tänker jag. Så nu, Ryzen 7 då?
Sure, absolut. Det fungerar alldeles utmärkt.
Men lönar det sig att vänta lite till då till eventuella nya lanseringar? För att det är väl lite samma sak där, att det är en liten äldre generation på desktop och nyare generationen på laptop.
Ja, AMD kommer att uppdatera sina processorer väldigt snart, så att det finns en definitivt anledning till att vänta.
AMD Ryzen 7, men vänta.
Men vänta, jag har antecknat.
Då har vi löst den, ja. Ja. Och sen får vi då kolla på grafikkort. Då behöver vi för stunden låtsas här att vi inte ska bygga en Hackintosh utan vi ska då välja ett grafikkort. Och här har ju Nvidia haft en jättelansering av produkter som det känns som att förra året när de lanserade grafikkort, alltså 20-serien, så dels så skulle det förändra allt och det skulle vara magisk ray tracing och dels så fick man inte testa dem och skriva om sina resultat. Var inte det lite tokigt?
Nvidia har en historia av lite underliga relationer med pressen kan man väl sammanfatta det som. Deras marknadsföring är lite konstig. Det har varit lite samma sak med 3090 som har av någon underlig anledning marknadsförts som ett 8K grafikkort för spel när det inte fungerar för 8K i praktiken och ingen som ska spela spel borde köpa det grafikkortet. Så att, ja, det är lite konstigt.
För det var väl lite så att ökningen där, alltså att det jämfört då med 1080-serien så var det inte så hejdundrande utan att det var om man liksom vill ha raytracing och sånt.
Nej, det var ju en besvikelse får man väl säga av en generation och det har de ju tagit ikapp nu.
3080 är rätt nice alltså.
3080 är helt otrolig faktiskt. Det är en generation som vi knappt har sett en liknande uppgradering någonsin faktiskt. Det är i modern tid i alla fall. Det steget upp från förra generationen är enormt. Och det finns ju en anledning till att de verkar sälja rätt bra nu också.
Vad kostar så? För vi pratade ju i förra podden att de här spelkonsolerna kostar så mindre än vad ett grafikkort kostar. Så vad kostar då 3080?
Det beror lite på exakt vilken modell man köper, men typ 8000 kronor kan du få ett rätt bra 3080 för.
2080 Ti kostar ju uppnått mycket pengar.
Oh ja, den kunde man ju lätt betala 14 000 för. Och det här grafikkortet är ju bättre. Så att det har hänt ganska mycket här över en generation, så får man säga. Sen är ju 8 000 kronor som sagt betydligt mer än vad de här nya spelkonsolerna kommer kosta till exempel.
Vad ger de här lite dyra grafikkorten i prestanda? Och vad är det man jämför liksom?
Emot spelkonsolerna, tänker du?
Ja, men exakt. Alltså är det högre upplösning? Är det högre framerate? Vad är det vi vinner på att köpa ett grafikkort för 8000 kronor som på pappret har enormt högre prestanda mot då konsolerna?
Det är ju svårt att säga exakt hur det kommer bli eftersom vi inte vet hur spelkonsolerna är. Men rimligtvis kommer vi kunna ha högre bildkvalitet, alltså bättre raytracing och bättre texturer och liknande med minst lika höga bildfrekvenser, troligen högre. För att med 3080 så kan du i absolut alla spel i princip gå över till 4K60. Och det är någonting som de nya generationerna av spelkonsoler gärna säger att de kommer kunna leverera. Men som är ganska osannolikt att de absolut mest krävande kommer att kunna prestera så bra. Så att, det är väl bildkvalitet och bildfrekvens då.
Men vad gör om jag då skulle bygga en dator som jag ska ha för lite spelande då? Och sen som sen också liksom, jag vill kunna räkna hem det här i produktion. Är det samma tes där? Alltså att ju större nummer på grafikkortet och ju dyrare de är, ju bättre går det att rendera i min videoredigering?
Ja, generellt så är det så, får man säga. Sen har ju Nvidia haft extra serier såsom TI och Super som ofta har haft fördelen att de har mer videominne, och videominne är väldigt betydelsefullt just för produktivitet. Och där har faktiskt AMD också haft en fördel i att de har haft snabbare just minne, videominne på sina, till exempel på iMac Pro, de grafikkorten som finns där, så finns det ett minnestyp som heter HBM-minnen som är betydligt snabbare. Så att minnesmängden i grafikkorten har också stor betydelse, och där kommer vi troligen att se ännu fler kort i 3000-serien här framöver som kommer i versioner med mer minne som då fungerar bättre för produktivitet. Men i allmänhet kan man säga att fungerar det bättre för gaming så kommer det också fungera bättre för produktivitet.
Och vad är AMDs take då om vi ska bygga om vi faktiskt vill bota upp macOS på vår lilla Hackintosh?
På grafikkortssidan så har de 5700 XT till exempel, som är deras flaggskepp, som snarare är en mellanklassprodukt som har typ konkurrerat med 2060 på Nvidia-sidan. Så det är väl främst det man bör kika på. Och sen som sagt så har de nya grafikkort på gång här under hösten som förhoppningsvis kommer vara vara betydande uppgraderingar. Så att, ska man skaffa grafikkort från AMD så är det dags att fundera på om man kan vänta en liten stund till.
Det är mycket vänta där alltså.
Ja, det är mycket som kommer att hända här under hösten.
Varför är det alltid AMD i konsolerna och inte Intel?
För att Intel inte har varit duktiga på grafik. Och det behöver man vara för att finna sin spelkonsol helt enkelt. Intel håller ju på att bli betydligt bättre på grafik, som kommer som sagt lansera sina egna grafikkretsar framöver. Så att det är möjligt att Intel kan vara relevanta framöver, men historiskt sett så har de inte varit duktiga på grafik. Det har AMD varit.
Så i konsolerna så är det ett chip där man både kombinerar processorer och grafik, medan det är splittat på PC-världen.
Och därför det inte fungerar med Nvidia heller, för de har ju inga PC-processorer. Så att det fungerar inte riktigt helt enkelt.
När vi har full koll på detta, Tor, är du mer sugen på att bygga en PC nu eller håller du dig till konsolerna?
I senaste podden så gick jag och funderade efteråt, vill jag ha en konsol eller inte? Och jag kom fram till att jag behöver mig en PS5. Jag kommer inte behöva någon monster för att redigera film. Så nej, jag låter det vara till er, så får ni ha ett sånt litet gemensamt kärleksbarn där på kontoret.
Jag har också hamnat i att PlayStation 5 är min konsol. Mest för att jag spelar Horizon Zero Dawn. Och sen så kommer jag faktiskt bygga en PC. Jag kommer nog välja arkitektur baserat på att det faktiskt kommer köra Windows och framförallt DaVinci och sen så ett och annat spel. Jag är ju framförallt sugen på att koppla in den joystick och throttle som jag lånar av just er från Nordic Hardware för att spela Microsoft Flight Simulator till Star Wars Galaxies, heter det inte alls, utan Star Wars Squadrons på den här datorn. Vi lär väl få återkomma under sektionen Teknikveckan som varit om hur det går med det här bygget framöver. Jag tackar dig Joel Oskarsson för att du var med.
Det var ett stort nöje.